Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkomna kära lyssnare till 2 timmar med Seniorradions veckoprogram. Sven Johansson heter jag, i kontrollrummet sitter Hasse Paulsson och dagens bisittare Sven-Erik Lundberg ute och fixar med kaffet just för tillfället tror jag. Idag hörni hade vi tänkt att vi ska djupborra lite i varför det gick som det gjorde för Brynäs. Det gör vi tillsammans med vår alldeles egen sportkommentator Ulf Krigan Kriström. Och Salin har med sig en ny gästkrönika, han kommer därefter. Sen har Marianne Minell och Gunnar Lidfelt varit ute i stans parker. Denna gång gick deras vandring till Seminarieparken på Söder. Vi ska lyssna till Sven-Erik Lundbergs intervju med fotografen Gun Wig, en fotografveteran som ställt ut sina fantastiska bilder ute i Forsbacka. Det var ett inslag som försvann när vår sändning inte gick ut för några veckor sedan. Vi ska ha sol naturligtvis. Och sen så, mot slutet så kommer det en alldeles nyslipad nyhetspanel som väntar otåligt i kulisserna. Idag består den av Kicke Larsson, Per Piscator och Kenneth Lutti. Sen har vi en himla massa bra musik. Tycker jag i alla fall. Allra först bjuder vi på Emily Harris med en gammal dänga. Save the last dance for me heter den.
Every dance with a girl who gives you the eye and let her hold you tight.
Nu på tråden, heter det så fortfarande, Ingrid Karlsson.
Ja, hos mig heter det faktiskt på tråden.
Ja, just det. Du har ju, herre jösses, här ringer vi ett gammalt 026-nummer.
Ja, man får vara glad så länge man kan det här.
Ja, välkommen hit, Ingrid.
Tack för det. Och du vill väl veta vad jag ska gratulera?
Ja, först vill jag veta hur det står till med dig. Du var lite krasslig, sa du.
Ja, jag har inte covid i alla fall. Det har tagit prov på, men jag är grymt förkyld.
Ja,
ja, ja.
Det är vi alla i dessa tider.
Ja.
Dagens namn, vad säger du om dem?
11 april, då är det Ulf och Ylva. Och Ulf, det är ett av de vanligaste namnen bland män som är mellan 40 och 80 år. Män är ute bland de yngsta. Är fortfarande ett vanligt andra namn. Är ett gammalt nordiskt namn som är identiskt med ordet Ulf, alltså varg. Det var mycket vanligt i gammal tid. Män fick sin moderna renässans först på 1900-talet. Ett par decennier efter det att det tagits in i almanackan 1901. Det finns totalt över 65 000 som heter Ulf i Sverige. Och Ylva, det är också ett gammalt nordiskt namn. Birger Jarls mamma som levde på 1200-talet, hon hette Ingrid Ylva. Men det var först i slutet av 1800-talet som namnet åter blev vanligt som dopnamn. Ylva betyder varghona och det är den feminina formen av Ulf, och de båda namnen delar namnsdag sedan 1986. Knappt 9000 heter Ylva i landet. Sen kan jag ju tala om att den 12 april då ska ni gratulera Liv. 13 april Arthur och Douglas. 14 april Tiburtius. Och Tiburtiusdagen vet jag inte om alla har hört talas om. Men det sägs att det är den dagen då de svenska björnarna ska lämna sina iden. 15 april är det Olivia och Oliver. Och söndagen 16 april Patrik och Patricia. Och 17 april Elias och Elis. Så då vet vi det. Men idag är det som sagt var Ulf och Ylva som ska grattas.
Och efter den dagen sen så är det din tur att komma hit och leda den veckans seniorprogram.
Ja, just det.
Du, det är inga sådana här speciella dagar då i veckan?
Men... ja, vi kan väl säga att då 14 april såg jag att det var Volvons dag.
Volvo.
Det är någon som har Volvo, va? Eller?
Det är en del, ja. Ja, jag tar till med det.
Ja, gör så.
Tack för att vi fick ringa och störa dig. Och
tack.
Luta dig tillbaka och njuta av lite härlig musik i seniorradion.
Det ska jag göra.
Så ses vi.
Tack, hej.
Hej då. Och vi kastar oss över våra sponsorer först. Och sen lyssnar vi på Helene Sjöholm.
Reklam.
Nej, men hej du. Om jag vill göra något roligt... intressant. Få lära mig nya saker. Var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Möt våren på Gävle teater med dramaklassiker som Kameliadamen och Djurfarmen. Men även absurd komedi signerad Kristina Lund och Staffan Westerberg. Missa inte heller vår stora medlemsstad om vi firar 90 år. Gratis för alla medlemmar. Välkommen till Gävle teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Tycker du om att cykla med ellådcykel? Har du C-körkort eller två starka armar och lite tid över? Bli då frivillig i Röda Korsets transportgrupp. Transportgruppen hjälper Röda Korsets second hand-verksamhet med att hämta textilier och andra gåvor samt med transport av obrukbara textilier med mera till återvinning som en del av Röda Korsets hållbara arbete. Besök Röda Korsets butik i centrum på Norra Kungsgatan 21 eller ring 070 676 9006 för mer information.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gefle Dagblad. Gefle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Thank you.
kära syster med Helene Sjöholm. Och här i studion har vi fått besök, nämligen av krigan Ulf Kiström som kom in efter sin morgonrunda i terrängspåret. 7 kilometer som vanligt, eller vad var det?
Ja, det vet du.
Ja, ungefär.
Varje dag.
Ja, som ni hör. Med här sitter också Sven-Erik Lundberg, gammal Brynäs åskådare som har en och annan synpunkt på läget här nu. Vi får höra honom senare.
Det har väl hänt, ja.
Ja, ja. Du, Ulf, grattis på namnsdagen förresten.
Ja, tack så du har. Ja. Du har firat hela morgonen.
Ja, jag förstår, jag förstår. Och efter då det här, jag har lovat lyssnarna att nu ska vi reda ut, vad var det som hände det här med Brynäs?
Med Brynäs, ja. Ja. Det som hände var väl att det var många spelare som underpresterade helt enkelt under i stort sett hela säsongen. Och anledningen till det, det kan finnas flera anledningar. Jag vet väl mer än vad jag kan säga här egentligen, men...
Jo, men säg lite av det då.
Ja, det var lite... Det kan säga att det var väl... Tränarna var väl inte riktigt av den klass som man trodde. Det, jag kan inte gå in på det närmare faktiskt, tyvärr.
Men det var väl det en av de saker man verkligen såg fram emot den här säsongen då, att få en tränare då som... hade tränat finska landslaget till väldigt bra resultat om man trodde att det skulle passa även för Brynäs.
Ja, det trodde man, det trodde vi alla. Då trodde vi även Brynäs som skrev nytt kontrakt nästan innan säsongen hade börjat.
Mm.
Så att nu har de ju en otroligt ledsam tradition av att sparka tränare. Det är ju sorgligt på många sätt, inte minst ekonomiskt. För det kostar ju... De har ju på kontrakt och de måste betala så länge kontraktet gäller.
Och de har säkert något år framåt som de har tickat lön till.
Ja.
Ja.
Så är det. Tills de får något annat jobb då.
Ja. Du ser lite bekymrad ut, Ulf. Det är inte bara tjohejsan i...
Det är ju så här att man vet ju inte. De har ju fått viktiga spelare att skriva på nya kontrakt för hockeyallsvenska. Men det är ju samma spelare som har spelat ner dem i allsvenska. Så att det, man vet inte riktigt vad det är värt. Men det positiva är ju ändå att det är sådana spelare som man känner är viktiga, som har Brynäs hjärta, och det är det som gör att de stannar, att de har Brynäs hjärta. Och
nämn några namn för så att lyssna.
Ja, det är ju till exempel Simon Bertilsson, och det är Anton Rudin, det är
Ölund, va?
Ölund, ja. Linus Ölund. Ja,
Kinnvall är det väl, va?
Kinnvall, ja.
Hur är det med Jakob Blomqvist?
Jakob Blomqvist stannar ju också.
Han stannar också. Ja.
Och där kan man verkligen tala om Brynäs hjärta.
Där kan man tala om Brynäs hjärta, ja. Precis. Det var en av de saker som jag tyckte var riktigt positivt, att han fick hem honom igen.
Ja. Ja, han kom ju mitt under säsongen då, från Timrå. Och fick ju en kanonstart när han gjorde mål i ett par matcher i början till och med. Så att de har ju en kärna, och så har de faktiskt rätt bra juniorer också som har varit på väg in i A-laget. En av dem blev ju ordinarie i A-laget, och det var ju Theo Lindstein. Man får ju hoppas att de får behålla honom, för han har ju en fantastisk kapacitet.
Men annars är det en av de saker jag tycker Brynäs har skött väldigt dåligt, att få upp juniorerna. Det är några stycken, men de är inte många.
Nej, de har väl inte vågat satsa på dem när de har legat som de har gjort i tabellen. För att det är ju en inkörningstid ändå att komma upp i A-laget.
Ja, den logiken köper jag direkt.
Ja.
Vad som händer nu är alltså att nu laddar man för en säsong i andra divisionen.
Ja, hockeyallsvenskan. Ja.
Hockeyallsvenskan heter den. Och det är ju inte så lätt att ta sig därifrån, visa sig, med Djurgården och Modo och de här som håller på och kämpa där nere nu?
Nej, precis. Det är ju svårt att ekonomin sätter ju gränser för vad man kan satsa på för spelare. Brynäs behöver ju målgörare. Det var ju mycket det som gjorde att de inte klarade sig kvar, att de inte hade folk som gjorde mål. Vi har ju en historia av att skaffa ganska vassa målskyttar som Kevin Clark och andra. Men det hade de inte lyckats med den här säsongen.
Du, det där som du sa innan, ja, du har massa saker som du inte vill säga. Vi tar och bjuder hit dig om några veckor, så får vi väl ta och lyssna på vad det var du inte ville säga nu. Men i alla fall, hur klarar man ekonomin nu i det? Det blir alltså då väsentligt mycket mindre tv-intäkter. Även sponsorer och sånt där är väl bundna till att de skulle spela i högsta divisionen, va? Eller?
Ja, det tror jag nog att det är. Jag har inte riktigt insyn i det, men det är klart att det är svårare att skaffa nya sponsorer i alla fall. Det är ju inget tvekan om det. Och sen är det ju dåliga tider, så att företagare har kanske inte råd att lägga pengar på idrott.
Du som följt Brynäs, och även du Sven-Erik har gjort det noga, låg det här i luften att förr eller senare måste det bli ett tapp, så att man...
Alltså de flesta av de som går på matcherna, nästan alla, har ju aldrig varit med om att Brynäs har spelat i någonting annat än högsta serien. Så det har ju blivit en självklarhet. Så det kom nog som en chock för många. Och ja, även jag som har följt dem sedan 1960 har väl känt att det kommer aldrig att hända att de åker ur. Men nu står vi där.
Ja. Är vi på något sätt hemmablinda, eller är det någonting speciellt med Gävle och Brynäs som inte finns i andra motsvarande lag och städer och sånt här i landet? Vad tycker du?
Det finns ju någonting, eller har funnits någonting som kallas för Brynäsandan, och det har jag resonerat kring i andra sammanhang nu under våren. Det började ju med att när föreningen bildades, så var det ju arbetargrabbar på Brynäs som startade föreningen, och deras ambition var ju att kunna hävda sig gentemot de rikare klubbarna då i stan, Gävle IF, IFK, sportarna. Det liksom var läroverksgrabbar då som hade rika föräldrar. Och när Brynäs då lyckas etablera sig som en jämnbördig klubb med de andra, då kan man se i gamla dokument hur stolta de var över att de har klarat av den bedriften. Sen kom det det här är min spekulation, men det kom en andra våg av Brynäsanda, och det var på 70-talet, slutet av 60-talet, 70-talet, när de hade sommarträning i Hemlingbybacken och slet som djur, sprang upp för backen med kompisar på ryggen, och de jobbade enormt där. Jag har hört att de elitspelare som finns idag, när de får höra talas om vilka träningsmoment de hade, då tror inte sina öron. Det var alltså en fruktansvärt hård träning som gav resultat. De vann ju år efter år efter år.
Halva Tre Kronor bestod ju av Brynäs-spelare.
Ja, Tordlundsen berättade en gång att, jag vet inte om han överdrev, men han sa att man spelar match i Stockholm och så var det landslagssamlingar dagen efter. Så att när de skulle på bussen hem, då var det bara en som åkte med. Det var Heim och Klocka som hade tackat nej till landslaget.
Det är nog lite överdrivet.
Kan vara.
Ja, men det är en bra historia.
Ja, absolut.
Ja. Damhockeyn har ju gått hyfsat bra under tiden här, men dras de med på något sätt i det här?
Ja, jag skulle bli förvånad om de inte dras med. Men jag har ingen insyn i hur budgetarbetet går till, men det vore ju underligt om inte de också drabbas.
Ja. Men de är inte så liksom separata, fristående, utan de hänger ihop.
Med, ja, visst. Det...
Ja. I varje fall sponsringsmässigt och sånt här förstås.
Ja, det är klart, de har ju egna... De får ju sin del av budgeten, va? Men det hindrar ju inte att det blir mindre.
Om budgeten totalt krymper, så krymper förmodligen den med.
Ja.
Vi får följa det här så länge, men jag tänkte vi skulle avsluta med någonting betydligt roligare. Det gick väldigt bra i starten nu för GIF i fotbollens näst högsta division.
Ja, superettan ja.
Ja.
Det har börjat väldigt bra. Jag läste nu innan jag tog mig hit att, motståndarna igår, Helsingborg, de var, blev lite tagna på sängen av att Gävle spelade så hårt. Tufft och de var tunga att möta och ja, de hade inte räknat med det. Och det har jag väl inte. Jag har tittat på en del träningsmatcher, nästan alla. Och den slutsatsen har inte jag dragit riktigt, men jag tänker efter så kanske det ligger en hel del i det.
Ja.
Och det, kan ju, det är en bra egenskap. Det är inte bra att vara för tunn och vek.
Nej. Det är en lång serie. Ja, vi får väl se hur det går fortsättningsvis. Men starten var ju väldigt trevlig, ja, tycker man.
Och sen är det ju meriterande motstånd. Den där serien är ju nästan meritmässigt, historiskt lika vass som allsvenskan. Det är ju väldigt starka klubbar där. Trelleborg och Helsingborg hör ju till dem.
De har ju hört det lite ganska länge.
Så. Ja.
Men det är ju likadant i hockeyserien som Brynäs hamnar. Det är ju massor med mästare,
ja,
lag där.
Ser man till historien så finns det ju betydligt fler SM-guld i hockeyallsvenskan än i SHL. Ja. Så länge Djurgården också finns det. Brynäs och Djurgården är ju de mest meriterade klubbarna.
Ja. Men där ligger ju också då alla de här Modo, Södertälje.
Ja. Ja. Någon av dem kommer
Björklöven.
Ja. Ja. Någon av dem kommer att gå upp nu kanske. Mm. Modo eller Djurgården, ja, eller Björklöven.
Vi får se. Mm. Jättebra. Vi har spännande tider framöver här. Och inte minst du kommer väl att följa det här noga nu. Vad som händer inför nästa säsong.
Ja, det kommer jag att göra. Jag medverkar på Brynäs hemsida, så jag hade nästan min plikt att hänga med.
Då får du göra det. Du, har du någon ny bok på gång förresten, eller?
Ja, inte i den närmaste framtiden. Jag ska skriva, eller jag har börjat skriva en bok om IK Huge som fyller 100 år, men det är först om 4 år, så att jag har gått om tid på mig.
Oh.
Det hinner nog komma någonting emellan.
Ja, men vad spännande. Men du...
Jo, jag har inte en bok, men en skrift om Gästriklands ishockeyförbund som också fyller år, 75 år i år faktiskt.
Mycket att fira är detta.
Ja, mitt elände.
Ja, ungefär. Vi följer det. Tack för att du kom hit, Krigan. Ha en fortsatt fin namnsdag. Och vi kallar in dig så småningom när vi tror att du kan lätta på förlåten lite grann, va?
Du får göra det.
Ja.
Så får vi försöka tippa fel den här gången också.
Just
det. Brukar göra.
Jag skulle ju fråga, ni hade ju grundligt fel båda två.
Haft varje år.
Ja.
Sen jag kom.
Jag kommer inte ihåg vad jag tippar, men jag brukar alltid vara optimist, så jag förstår
jag har fan med att jag sa minst kvartsfinal.
Ja. Ja.
Och det får man väl leta upp.
Ja, men gissa nu, snabbt nu. Hur går det då i det kommande spelåret? Kommer det bli ett återtåg, eller?
Ja, det blir återtåg.
Ja, jag håller med om det.
Ja.
Jag kan inte bli pessimist nu.
Nej, det går inte. Tack ska du ha. Vi lyssnar under tiden på lite musik med Dixie Chicks. You can't hurry love.
Jag heter Åke Salin. Helt nyligen lyssnade jag på en suverän föreläsning med författaren, poeten och föreläsaren Henrik Hallgren. Han har väl blivit mest känd för sin bok Naturlagen, som han skrivit tillsammans med ekologen och författaren Pellatil. Det som fångade mig allra mest i denna fina föreläsning handlade om naturens rättigheter. Hallgren tog oss med på en resa till olika urfolk och hur dessa ser på naturen och hur människor förhåller sig till den. Idag har ett antal stater och områden i världen fått juridiska rättigheter när det gäller att skydda naturen. Mest känd är nog Whanganui-floden i Nya Zeeland, som var den första i världen som fick egna rättigheter och juridisk status som en person. Men både Ecuador och Colombia har utfärdat juridiska rättigheter för naturen i sina länder. I USA har ett stort antal kommuner gjort likadant. Efter Hallgrens föreläsning kände jag mig fylld av hopp. Denna utveckling har bara fått sin början. Och det växer så det knakar. Att människan anser sig stå över naturen kan vi väl alla vara överens om. Så har det varit i många hundra år. Men med växande miljöförstöring och djur och växters snabba utdöende på grund av vårt sätt att leva och missbruka allt levande måste vi nu bestämma oss. Det här går inte längre. Det tydligaste tecknet på övergrepp på naturen är ju de många kalhyggen vi har runt omkring oss. De som försvarar detta hemska ingrepp i naturen är ju i nästan 100 fall av 100 människor som tjänar stora pengar på att totalavverka skogen utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Skogarnas rotsystem är ju en mycket fascinerande skapelse som verkligen är upp till oss var och en att lära oss om. Får vi vetskap om denna sinnrika livsform kan vi bara säga nej till kalhyggen. Den totala landskapsomvandlingen som Sveriges alla kalhyggen förorsakat är helt förfärlig. Den biologiska mångfalden har blivit allvarligt skadad, för att inte tala om all artutrotning det fört med sig. Begreppet ekocid har kommit att bli aktuellt i dessa dagar. Med ekocid menas en storskalig miljöförstöring som innebär omfattande skada på och förstörelse eller förlust av ekosystem eller livsmiljöer. EU-parlamentet vill att alla medlemsländer ska ställa sig bakom att göra ekocid till ett internationellt brott. Allt fler länder ställer sig bakom kravet, men Sverige säger nej. Det får man ju säga är riktigt skamligt. 1979 infördes lagen om förbud mot barnaga i Sverige. I dryga 40 år har alltså denna lag funnits. Att se någon vuxen slå sitt barn offentligt är idag ytterst ovanligt. Men om vi som varit med ett tag vet ju att i vår barndom förekom det ju rätt så ofta. Jämförelsen med att misshandla naturen är ju lätt att göra. Idag är det inga större problem med att göra så. Men om nu lagstiftningen världen över börjar förbjuda sånt kommer vi förhoppningsvis inom en inte allt för lång tid att få se djur och natur skyddade på ett helt annat sätt. Klimatförnekare på högerkanten kommer att få det besvärligt framöver. Det kan jag lova.
Tack Åke för nya tänkvärda rader. Du kommer ju hit var tredje vecka, och någon gång så ska jag sätta mig och lyssna igenom många av dina gamla krönikor. Mycket, mycket att tänka på där. Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Och vi släpper in våra sponsorer igen, och efter reklamen så tar vi ett inslag i repris, nämligen när Sven-Erik Lundberg mötte fotografen Gun Wig.
Reklam.
Välkommen till Länsmuseet Gävleborg under 2023. Jag heter Jonas Westlund och det blir full gas redan från januari med utställningen Ockelbo, en skoterhistoria. Utställningen pågår till den 19 mars på entréplan. Missa inte heller föreläsningsserien Historien hände här som går in på en tredje säsong med ett spännande innehåll om Gävles historia. Externa föreläsare som Ulf Ivar Nilsson och Anna-Karin Jardling Olsson vill ni inte heller missa. Under våren växer även en ny permanent keramikutställning fram under öppen ridå med föremål från bofajans och Gävle porslin. Allt från vardagsserviset till praktpjäser. Följ arbetet på våning 2 och invigningen sker i slutet av april. Våra öppettider är 11-17 på tisdag, torsdag, fredag. Sen har vi kvällsöppet på onsdagar till 20.00. På helgen är det 12-16 som gäller. Varmt välkommen! Vi har fri entré och kostnadsfria evenemang. Hoppas vi ses.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen. Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Jag sitter här på Forsbacka bibliotek där Gun Wig har fotoutställning nu fram till slutet på mars. Och framför mig har jag Gun själv. God morgon, Gun.
God morgon, god morgon.
Ja. Kul att ses.
Detsamma.
Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om dig själv istället för att vi ska prata om utställningen. Det ska vi naturligtvis göra lite på slutet. Då. Men vi är lite intresserade av vem är du? Jag minns att din pappa var arbetsledare i valsverket här. Och vad minns du själv från när du växte upp?
Ja, jag är uppvuxen bara ett stenkast härifrån på Storgatan. Har bott och ja, ända tills för några år sedan som jag flyttade in till Gävle. Men ja, vad ska jag säga? Jag har en härlig uppväxt med mamma, pappa och en stora syster som var 6 år äldre. Mycket ute på sjön, stugan på Högholmen. Och tyckte om att följa med pappa och fiska och pimpla på vintern. Han vet att jag tog med mig och mina kompisar på sportlov och vi var ute och fiska. Och hade ja, det var varm choklad och mackor.
Ja, men det där låter ju som ja, en riktig harmonisk
uppväxt. Pappa när han jobbade i början, då jobbade de ju natt innan han var arbetsledare. Mm. Jobbar man ju fredag nätter, så på lördag månaderna då var han in, då fanns det ju bageri här uppe vid.
Ja, det gjorde det.
Jajamän, då köpte han färska vinerbröd så han kom hem så jag och min syster fick choklad och vinerbröd till frukost.
Ja, han var så jävligt.
Ja, en härlig.
Mm. Sen gick du i skolan och du pryade på labbis här.
Ja, det gjorde jag.
Fick du lära dig något viktigt där då?
Ja, jag vet inte. Det roligt var det i alla fall. Men om jag lärde mig så mycket, det vet jag inte.
Men du var på kemiska avdelningen där och sen började du som fotograf efter lite, lite vinglande kan man säga.
Ja, det halkade in på som på ett bananskal. Mm.
Men det var ju fotokemin som gällde fortfarande då.
Ja, det kan man väl kanske säga.
Mm. Och du hade ingen nytta av det?
Nej, det tror jag inte.
Nej, du kanske hade dålig handledare. Men hur kom det sig att du valde att bli fotograf?
Nej, jag skulle efter nian så visste man ju inte riktigt. Jag var väl ingen sån där som jag tyckte om att plugga. Men mamma sa eftersom hon var inom vården att inom sjukvården finns det alltid jobb. Så då sökte jag. Det gick sån här förberedande kurs för vårdyrken uppe i Högbo. Och sen sjukvårdskurs som jag började på. Men efter praktiken så, nej, det här var inte min grej. Jag tyckte inte alls om det. Så då hoppade jag av. Mamma och pappa sa, men jag ska inte vantrivas utan sluta så. Får vi se. Sen hade jag ju sommarjobbat på slakteriföreningen heter det, i Varbo förut. Så jag hoppade in där lite grann, lite både här och där. Och hjälpte till innan jag såg en annons om att fotoelev sökes på Atelier Giberg.
Och det tyckte du var
någonting? Det lät lite spännande. Så jag tänkte, jag söker. Ja. Och så, det var ju lätt då på den tiden.
Ja, och det var ju någonting helt annat än vad du hade ägnat dig åt tidigare.
Ja, jag vet att jag kom på intervju tror jag dagen efter till Evert. Och på den vägen är det.
Så att då hamnade du då på Giberg, fotoateljé. Men hur kom det så att det blev pressen sen då?
Från början fick man ju vara liksom lite sitta och titta och vara lite lekledare när Evert plåta barnfoto och sådär. Och sen fick man börja med ett litet pass och vara med sådär. Och sen fick jag följa med grabbarna. Det var ju, som jobbade då var ju Leif Gärdeberg och Bosse Östlund. Det var hockey, väldigt mycket hockey. Och då fick man följa med på Gavle Rinken som det hette då, och vara med och hjälpa till och fotografera och stå där och där. Och så det här tyckte jag, det här var spännande. Och sen var det mer och mer press. Så att de Gävle Dagblad köpte också in alltså fototjänster från Giberg.
Så tidningen köpte från Giberg?
Ja.
Så det är så det, du kommer in?
Ja, och sen hade de med mycket Expressen, DN och sådana som kom upp.
Sen har du då verkat som pressfotograf och du var en av de allra första tjejerna i Sverige som var
första, ja.
Hur kändes det då att komma in i samma yrkesgrupp som Carol Ash och de där?
Ja. Nej, jag har aldrig haft något problem så här att det var mycket grabbar i branschen. Det har jag aldrig haft något problem med. Nej, inte.
Ja, men det låter ju positivt att det finns någon bransch där inte tjejer i alla fall är diskriminerade.
Nej, det var det inte. Det var samma villkor liksom som alla andra. Och jag ville liksom bli behandlad lika. Alltså inte bli behandlad annorlunda för att jag var tjej.
Vad har du haft för förebilder då?
Ragnhild Hörstad på Svenskan och Ulla Lemberg på Aftonbladet. Det var de som var mina förebilder.
Mm. Men de träffar du inte då?
Nej, de har aldrig träffat någon utav dem. Nej.
Så. Lokalt då? Var det några som tog hand om det?
De på Gibers tog ju hand om det lär jag säga.
Sen kom då efterhand då den här elektroniska revolutionen. Fotokemin försvann. Och hur påverkar det dig och ditt
jobb? Det här med teknik har väl aldrig varit min grej riktigt. Det var ju lite jobbigt i början när man skulle prata digitalt och hur det var och hänga med i de svängarna. Men jag kan säga att jag saknar ju lite grann det här att sätta in film i kameran och in i mörkrummet och vaska fram. Man ser hur bilden kommer fram, men det är revolutionerande. Det är det ju. Det underlättar ju.
Fantastiskt mycket.
Och mycket snabbare.
Ja. Men jag kommer ihåg att jag läst någon sån här reportage då, som Halvan gjorde då om att skruva sönder telefonjackorna.
Ja, han har varit ute på. Ja, exakt.
Mm. Har du gjort sånt också?
Nej, jag har inte gjort
det
sånt.
Inte nej. Så att fungerar inte telefon så är det i alla fall inte ditt fel.
Nej.
Låter betryggande. Men idag då, när alla springer omkring med sina kameror och fotograferar? Och...
Med mobilkamerorna?
Ja visst, vad tycker du om det?
Ja, mobilkamerorna är ju en enorm kvalitet. Men nej, jag är inte sådär. Och nu, folk tar ju upp och fotar lite både här och där. Jag tycker det känns lite läskigt faktiskt. Tycker inte om det.
Ja, det känns lite läskigt att det fotograferas utan att man vet om det.
Ja, så är det.
Det tycker jag också. Mm. Men du har blivit pensionär nu.
Ja.
Vad gör du när du inte pratar division 1 hockey? För helt har du ju inte lämnat.
Nej, jag hjälper till ibland med lite bandy och så lite fotboll och GIF. Så det kanske jag ska göra även i sommar.
Så det är sport?
Ja, det är mer sport. Jag har haft lite andra uppdrag, men inte mycket. Men jag tycker att det är kul. Mm. Och så länge det är roligt så då fortsätter jag.
Jo, det är du ju inte ensam om.
Nej,
och det är bra. Vad har du för hobbies?
Ja, det är golf som gäller för hela slanten. Så att nu håller jag ju på att försöka vässa formen till de ska öppna banan. Ja. Jag spelar minst 4 gånger i veckan när säsongen börjar.
Ja, vad har du för handikapp?
Nej, men det kan man inte skriva. Jag har 30 handikapp. Så. Jag vill ner under 30, det sa jag förra året. Men det går upp och det går ner, men det är kul.
Det var ju ungefär vad din pappa sa, att det är det viktiga. Här.
Ja, det är det.
Mm. Men du, ska vi ta och gå ut och titta lite på själva utställningen?
Ja, det kan vi göra.
Och den pågår då till 31 mars.
Ja.
Det är korrekt. Så att, har ni inte sett den så åk ut i Forsbacka och titta på den då före det. Men nu ska vi titta på några bilder här som du kan berätta lite om. Ja, det är en hel del folk här idag.
Ja, det har varit helt otroligt. Alltså, det är jättemycket folk varenda dag. Jag blir överväldigad. Jag fattar ingenting.
Men det kan ju bero på att det är en bra utställning.
Ja, antagligen.
Här har vi en bild som jag faktiskt har hemma också.
Det har det. Ja, det här var ju 1981 var det, va?
Ja, när de 81 eller 2.
Ja.
Mm. Och det var ju i samband med att Kinnevik flyttade bergbåtillverkningen till deras andra företag som de ägde och tvingade Fagersta att köpa sina produkter där.
Mm.
Så det här togs väl vid ett skiftbyte har jag för mig.
Det här samlar jag ihop alla innan de skulle lägga ner.
Mm.
Så det här samlar jag ihop, pratar med pappa och massa andra folk och sen hyrde vi Skylift som jag åkte upp och försökte få med allihopa. Ja. Så att, ja, det är en unik bild faktiskt.
Ja, jag känner igen det. Där.
Ja, men här är min farma Bonge, så det är många man känner igen.
Jo, där står tjejerna som körde valsverket.
Ja,
och så har du truckföraren.
Jajamensan. Ja, det är många man känner igen på den där bilden, så att den här är lite unik.
Det är kul. Ja, men då går vi vidare.
Ja. Och här har vi pappa Una i sitt rätta element. Så. Det här var ju bland annat medan jag var amatör innan jag hade liksom kommit upp. Ja, fiska på Storsjön.
Så har vi sportbilder där.
Ja, lite sportbilder. Ja, bol.
Bol är det, och sen är det fotboll.
Fotboll, jajamän. Mm. Ja, så har vi liksom satt lite tema. Här har vi... Det känns inte så roligt just nu. Det är 2012 när de tog sista SM-guldet.
Det var sista SM-guldet, det där, eller senaste.
Senaste, ja.
Så ska
vi säga.
Ja.
Ja, jag tittade på matchen igår, det var inte så kul.
Nej, och så har du Lassgården.
Ja, vi tyckte att det liksom passade ihop lite.
Han var ju en av de stora fansen.
Ja, en fint porträtt på Lassgården.
Ja, tycker jag.
Och sen har vi här. Här har vi kungen och Silvia när de har varit upp. Det var Rappatack i Gävle på Nordost där de var här och på besök. Och här är slut på Ramadan på moskén i Gävle. Tyckte jag också en fin bild.
Ja.
Lite nya bilder. Sen har vi här som också har blivit lite... omtala det här pumpbråket.
Nej, det måste ha varit när jag inte bodde i stan, för det känner jag inte igen.
När det var Arne Imsen hade möte vid Folkets hus. Det var en lördag det här jag jobbade. Och så kom det några punkare med någon järnkedja. Och jag vet inte varför egentligen, men det var bråket i alla fall. Och han blev skjuten i benen av polisen.
Mm.
Så det var ju liksom lite ögonblicks. Och här har vi Nordea, en som var inne och skulle försöka råna banken.
I kalsongerna?
Jag vet inte om de tog väl av alla kläder. Det måste vara ute på lunch då, för det var runt lunchtid det här hände.
Så det är så här skott i...
Ja, ibland man gick på lunch så hade man ju alltid kameran på axeln.
Yrkesskada, eller?
Yrkesskada, ja, det kan man säga. Jag har fortfarande lite ont i axlarna överallt, man har bubbaburet. Mm, ja, den är bra. Sen har vi den här.
Du var inte med när de tog maskeladegen på Brynäs?
Nej, det var jag inte. Det var en annan en kollega, tror Lasse Wigert var med där. Mm. Den här bilden blev lite aktuell. Här tog jag.
Är det Santino det där?
Nej, det är Linda.
Jaha.
Den har jag haft.
Det är så ute. Svårt att se om du har några honor när man bara...
Ja, exakt. Och så är det så roligt i att man ser mig och hon... skrattar där och den kände sig lite aktuell just nu, ja. Den tragiska som hände, den är fin. Sen har vi den här, den är lite rolig, Posa som kommer i kalsongerna
i utryckning.
De stal ju deras kläder när de var på, om de, på fjärran höjder.
Sen när de ut på så här träning.
Ja, de var på träning, ja, och så kom de in i omklädningsrummet så var alla brandkläder borta.
Han tog sig hem i alla.
Ja, de gjorde det.
Sen har vi Palme,
ja,
och
Stenbeck.
Ja. Ja, just det. Den där kommer jag ihåg, den där bilden.
Ja, finansmannens Greta Garbo var ju då innan, den här, innan vi tog den här. Ja, den här har ju valsat runt sen, så det är lite trevligt. Ja.
Hur gammal är den här bilden på Palme?
79. Måste
79?
Jag vara. Ja. Du ser vad folk där, så där är det inte idag, eller? Inte en livvakt på långt håll.
Nej.
Och folk trängs...
På andra tider.
Ja, på andra tider. Ja, den är fin, den är fin. Och så tittar han precis rätt in i kameran. För han måste ju ha stått där med vid vinkel och hålla upp sådär. Mm. Så den, ja, den är bra faktiskt.
Ja, vi har ju en av de gamla kämparna här som man känner igen väldigt väl. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Han?
Ja.
Det är Sune, gjutaren Sune. Han har gjuteri på Brynäs. Ja, jag gjorde reportage på han, jättefin.
Jo, var inte han fackföreningsordförande också? Nej, det var det inte. Han var fackföreningsordförande på Skoglund Olsson.
Ja,
när jag praktiserade.
Ja, du ser. Sen har vi Miljöpelle.
Ja, det är
där.
Ja,
men och den där bilden är tagen. Det var, må man ju se till ordentligt. Då tog jag fram Hasselbladan och tog en bild på det. Det var en fin bild. Han var ju väldigt ropig då när han höll på med han.
Ja. Men Håkan Westen skulle trampa burkar åt.
Ja. Och här har vi, här har jag sitter på väggen hemma som jag tog ner. Vi gjorde reportage på byn Krokus i norra Grekland.
Den där?
Mm. Ja, allihopa därifrån. Ja, vi skulle göra Saffrans reportage.
Mm.
Så vi fick med Gevalia och åka och titta hur odla och plocka saffran inför julen. Och det här var 86. Ja. Så lite fina bilder. Och den här är lite rolig för det är många som funderar. Hur är det? Vad är det här då?
Ja, det är en korg.
Ja, vad tror du? De tittar och funderar. Jag är ute och åker luftballong. Och så, det här är Gavleån. Jag hänger över luftballongen och plåtar ballongen, reflekterar i Gavleån.
Det är reflektion av ballongen, speglingen där.
Ja, speglingen i Gavleån och så hänger jag, så jag fotar så här. Men många som förstår inte riktigt vad det där är.
Nej, jag tror det var en picknickkorg faktiskt.
Alltså, nej, det är det inte. Mm. Jag har väl lite här, Carola här. Hon är ju aktuell nu, 40 år som artist. Och Pernilla Wahlgren och Björn Schiff. Så lite... Mm. Ja, lite olika.
Men jag tycker du har fått med en hel del spännande saker från en livsgärning som pressfotograf.
Och det är det som är svårt om man ska få skala ner det till.
Jo.
Om man har säkert glömt något så tänkte man den och den kanske skulle man ha den bilden. Och, ja,
naturligtvis. Men du, jag får tacka. Det var väldigt trevligt att få vara här. Så. Tack!
Ja, och vi säger alltså tack till Sven-Erik Lundberg och fotografen Gun Wig. Och det här var alltså en återutsändning då av ett inslag vi hade i tidigare program där vi hade tekniska bekymmer. Så att den här utställningen att tala om, den är tyvärr avslutad. Vi hoppas verkligen att Gun kommer tillbaka i ett annat tillfälle. Nu ska vi, innan vi ger oss ut på parkbesök tillsammans med Gunnar Lidfelt och Marianne, lyssnar vi på lite musik med Van Morrison.
When the rains came down in the hollow, playing a new game.
laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping, and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Här står vi, Marianne Minell och jag, framför i en byggnad som ibland har nämnts som Gävles vackraste byggnad. Då och då så brukar ju tidningarna utlysa sådana här, det är små tävlingar. Den vackraste byggnaden i Gävle. Ofta brukar ju för sig brandstationen vinna i det där sammanhanget. Men den här nämns alltid som en av de vackra byggnaderna i Gävle. Det, på sin tid heter den gamla dövstumskolan. Man säger ju inte så dövstum längre. Men den byggdes som en skola för döva barn, och jag tror att det var 1875-76 eller sånt där som den blev färdig och invigd. Och det var en arkitekt, han heter Hermann Theodor Holmgren. Han kom från Stockholm och han ritade många skolor för döva barn runt omkring i Sverige. Bland annat uppe i Härnösand också. Men Gävle är en av de stora, stiliga, verkligt pampiga byggnaderna i sammanhanget.
Det ser ju ut som ett slott ungefär med tinnar och torn.
Ja, det är precis sant. Och det var ju också hans ambition att rita en sån anläggning med lite tillbakablickande karaktär, kan man ju säga. Så det 1890-talet var ju en brytningstid, för sen kom ju så småningom både nationalromantiken och jugendstilen. Men det här var, den blickade bakåt, det var ju hans ambition. På så vis var han lite lik den dåvarande stadsarkitekten i Gävle, Erik Alfred Hedin, som också ritat. Tänk på Sjömanskyrkan till exempel. Mm. Det är lite liknande. Det är en stilig byggnad med centralmotivet och med stora porten och stora tornet som reser sig upp som ett medeltida torn nästan. Och så breder den ut sig sina flyglar och vingar åt olika håll. Och titta på tegelmurningen. Vilken elegant och fin teknik. Vi står framför ett dubbelfönster här och tittar på valvbågarna och sen krenelleringen ovanför. Och det är tekniskt, det är väldigt gediget gjort med plåtarbeten som avteckning.
Ja, det är väldigt imponerande. Vi kan väl tipsa om att man kan gå hit och titta på just den här detaljen. Den är precis vid ingången
till skolan. Ja, det tycker jag. Och titta bara på den här stora porten som en stilig, värdig port kan man ju säga. Som via vilken man kommer in i byggnaden. Ja, det var länge sedan som sagt den byggdes. Det är mer än 100 år sedan. Nu så fungerar ju den här på ett helt annat sätt. Jag tror att det var 1945 som man ändrade sen, och då blev det ett seminarium för utbildning av lärare. Jag tror att det var både småskollärare och folkskollärare, men det vill jag låta vara osagt. Men sen på slutet av 80-talet, 90-talet, då höll ju den blivande högskolan till embryot till högskolan som nu finns ute på Kungsbäck. De fanns ju här under en övergångstid innan de flyttade ut till Kungsbäck.
När flyttade man högskolan då till Kungsbäck? Kommer du ihåg det?
Ja, jag tror att den invigdes 1994. Efter ett visst ståhej och många dribblerier faktiskt, för att det var inte så enkelt att konvertera, att ändra regementsbyggnaden till en högskoleanläggning. Det var många som ville ha synpunkter på hur man skulle göra det. Det var både antikvariska och tekniska och många andra saker. Men nu står ju högskolan där och den är också väldigt stilig att titta på.
Och runt den här statliga byggnaden så finns det ju en park också, seminarieparken.
Ja, jo, det är bra att du påminner om det. Vi står alltså nu på framför porten som sagt till skolan och tittar ut över parken mot öster. Och då är det väldigt intressant att en gång i tiden under andra hälften av 1800-talet hade man tänkt sig att det här skulle gå en esplanad. Det var ju den tidens stadsbyggnadsideal med fyrkantiga kvarter och rektangulär uppläggning av stadsbyggnadsmönstret. Och då skulle det kompletteras med esplanader. Och den här, vi har ju rådhusesplanaden till exempel och andra esplanader norr om ån. Men här hade man tänkt sig en esplanad, och den skulle då kallas för villaesplanaden. För ursprungligen så hade man tänkt sig villakvarter i närheten av det här. Och resterna av den här tanken, det är den lilla parken som vi ser här snett framför oss. Ner mot Luttergatan som är avgränsningen. Och så finns det också en liten bollplan på den högra sidan av entrén. Och man ser faktiskt trädrader, men jag är inte säker på att de är så gamla som från 1800-talet. Men som sagt, tanken var att det skulle vara en riktig esplanad till lyst, som jag brukar säga, för stadens borgare att flanera i.
Varför blev det inte så då?
Ja, men så där är det med stadsbyggnadstankar, att många idéer kommer fram och många ideal kommer fram, men idealen växlar också över tid. Så att in på 1900-talet, då hade man ett annat stadsbyggnadsmönster i åtanke. Då skulle kvarteren vara lite oregelbundna och lite kanske roligare att uppleva än det här gamla rektangulära systemet. Och det är sådana kvarter som vi har precis norr om den här skolan och parken. Tanken försvann, men kvar blev den här resten. På den tiden så var ju det här obebyggd mark, och det var därför man kunde anlägga en liten bit av det hela. Här behövde man ju inte riva för att komma fram till ambitionen luft och ljus, som Strindberg brukar prata om.
Så när du tänker på de här esplanaderna, saknar du dem? Hade du önskat att de hade funnits?
Ja, tanken är ju väldigt stilig, och i modern stadsbyggande så finns det då reminiscenser av det här tänkandet, att man vill ha esplanader som lättar upp så att den komprimerade stadsbebyggelsen. Jag kunde gå och tänka mig att det hade kunnat varit en esplanad här. Och Luttergatan skulle alltså ha varit den östra delen av esplanaden, och det är den vi ser framför oss här.
Nu var det ju ganska lugnt här, men när jag kom då var det fullt med elever här som var ute. Och de har beslutat för dagen, tror jag.
Ja, det är Wallbacksskolan som den heter numera. Och det är ju Gävles största högstadieskola med massor med elever som kommer från olika delar av stan. Mm. Det där är lite kontroversiellt egentligen. För det innebär ju att då måste ju ofta föräldrar skjutsa sina barn hit. Eftersom barn inte cyklar numera i någon större omfattning. Av olika skäl, till exempel trafiksäkerhetsskäl.
Ja, det märkte jag. När jag väntade på dig så kom det många bilar och hämtade.
Ja, visst är det så. Och då kör de upp här framför det här trappmotivet som vi har framför oss och hämtar barnen. Alltså.
En detalj som jag tittade på som jag fastnat vid, det är att man har som hammockar här borta. Man kan sitta på och gunga på bänkar.
Ja, det är trevligt. Men själva skolgården har man ju verkligen lagt sig vinn om att göra attraktiv. Och de här hammockgungorna, det är ett av flera inslag. Mm. Överhuvudtaget så kan man ju titta lite grann på bebyggelsen här runt omkring också. Rakt framför oss har vi ett av de senast byggda bostadshusen i Gävle. Kommer ni ihåg att det fanns ett däckcentrum här?
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, lägre byggnader och lite verkstads.
Ja, den tittar jag ofta på när jag gick förbi det.
Ja, det var lite roligt och pittoreskt. Och det var en gård med upplag av gamla däck och så vidare. Men det fanns ju en byggrätt sen gammalt som gällde hus av den här höjden, 4-5 våningar. Och det var väl dags kanske att utnyttja den. Och det har blivit ett ganska trevligt inslag. Det här nya huset, det kompletterar på ett fint sätt bebyggelsen utefter Luttergatan. Den arkitektoniskt kanske inte den är av högsta klass runt omkring här. Det är lite medioker. Så att på så vis så piggar det nya huset upp stadsbilden, tycker jag.
Mm. Och sen har vi de här äldre husen här. Det är väl enfamiljshus idag?
Ja, numera enfamiljshus. Men på sin tid så var det de vi ser här söder om platsen där vi står. Det är från början tvåfamiljshus.
Mm.
Och de är från 20, kanske nog också från 30-talet.
Mm.
Och numera tror jag att det bara är enfamiljshus som är så ombyggda.
Jag såg också att det här området, vi är väl filmade här när vi står här.
Jaha, du tänker på bevakningskameran.
Ja. Ja,
det är nog också ganska nytt. Jag vet inte riktigt bakgrunden till det, men man noterar det. Och finns det en bevakningskamera så är man också skyldig att sätta upp en skylt som anger att man kan se oss inifrån en centralplats på skolan.
Ja. Är det många ställen som är bevakade så med kamera i Gävle?
Det är det inte. Det där är oftast är det lite knepigt att få tillstånd när det gäller bevakningskameror. Det kan jag inte det alltihopa, men jag tror att det är väl Länsstyrelsen i varje fall som är inkopplad i tillståndsgivningen på något sätt. Och sen hör man då polis och kommun och andra intressenter.
Jag tror jag har sett liknande skylt i Bolognerskogen. Där finns det en kamera också, tror jag.
Alltså, gör det? Det var en nyhet för mig. Det visste inte jag att det fanns en sån bevakningskamera.
Ja, det var någon form av bevakning där i alla fall. Det finns en skylt när man precis kommer in i parken.
Okej. Jaha, ja, du ser jag. Så där är det numera, nu för tiden.
Du, den här platsen är ju väldigt väl skyltad. För här finns det ju en tavla som man kan läsa.
Ja, och det är ju roligt. Vi brukar ju när vi går i parkerna efterlysa sådana där skyltar som berättar om platsen och platsens historia.
Mm.
Och just här så finns det faktiskt en fristående skylt nedanför trapporna här. Men det finns också en särskild skylt på fasaden där. Titta på den där svarta skylten där också.
Ja.
Och det tycker jag, det är jättebra. Det är många som efterfrågar för att få veta lite mer om stadens historia och olika byggnader.
Tack säger vi till Marianne Minell och Gunnar Lidfelt som den här gången alltså var i seminarieparken på Söder. Innan det här inslaget så lyssnade vi på Van Morrison med Brown Eyed Girl, en gammal klassisk låt. Och nu ska vi lyssna på lite mer musik, nämligen jag vet inte hur gammal den är riktigt, men det var från början på seklet någon gång. Just a Closer Walk With You heter den. Finns i otaliga versioner. Den vi ska lyssna på nu är framförs av Betsy Klein och Willie Nelson.
But thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to
Closer Walk With Thee, den här versionen med Patsy Cline och Willie Nelson. Den spelade jag med anledning av att jag var och lyssnade på Svanska kapellets tradjazzgruppen här i Gävle när de gjorde sin sista spelning på långfredagen i Silvanum. Och deras standardnummer var just den här, en version av Just a Closer Walk With Thee. Nu lyssnar vi på lite reklam innan vi släpper in veckans bluesinslag.
Reklam.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka, utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 1926.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Förra veckan var vi då i Detroit och lyssnade på Tornetta Davis. Idag ska vi till Chicago och vi ska träffa Liz Mandeville, en fantastisk tjej. Inte bara som musiker, hon är också journalist, skådespelare, bildkonstnär, skivbolagsägare, kompositör, producent och låtskrivare. Ja, den bredden tog det väl knappast ens Willie Dixon har kunnat matcha på sin tid. Melissa kallats a high voltage performer and a red hot mama. Och det senare ingenting, det har det säkert, men inte bara att göra med hennes röda hårsfall. Liz växte upp i Wisconsin. Hennes far var folksångare och hennes mor undervisade i dramatik. Själv flyttade hon som tonåring till Chicago för att studera teater och kom där att frekventera bluesklubbarna i stan. Hon kom i kontakt med Willie Phillips i The Legendary Blues Band och blev introducerad i Chicagos bluesvärld. Efter att ha blivit provocerad av en bandledare bestämde hon sig för att också studera musik. Hon examinerades vid Columbia College och bildade sitt eget band. Efter 5 album på Earwig och 1 på Blue Chicago Records startade hon sitt eget skivbolag, Blue Kitty Records. Och från albumet Heat of Chicago ska vi lyssna på hennes egen Silver Lining.
Put them down. I used to smoke them old coffin nails. Honey, I tried, but I couldn't put them down. I used to smoke so many coffin nails. take this misery, remove this smoking shroud. I cry, dear Lord, take this misery, please remove this smoking shroud. Doctors and nurses were trying to save me, but I made it back. Could it be a coincidence?
Liz Mandevilles förebilder i första hand Muddy Waters och Coco Taylor. Hon spelar huvudsakligen gitarr och tvättbräda. Det senare instrumentet har väl fallit lite i glömska numera. Men Liz har tagit upp arvet efter artister som Big Bill Bronsys halvbror Washboard Sam, som ju skötte rytmsektionen hos Big Bill under många år med just tvättbräda. Liz har prisats mycket för sin röst, sina scenframträdanden och sina sånger. Hon skriver i många fall aktuella texter. På albumet Heart of Chicago ligger till exempel sången med titlar som TikTok och Quit Me on a Voicemail, det vill säga att tala in ett meddelande på partners telefonsvarare med innebörden att jag gör slut nu. Men det kanske är helt logiskt i dagens nätdatingmiljö, vad vet jag. Jag tänkte runda av dagens avsnitt med ytterligare en sång från Heart of Chicago. Det blir Smart Women, Foolish Choices. Jag vet inte om jag ska kommentera den titeln överhuvudtaget. Tack för idag!
Smart woman, make it foolish man choices again. Smart woman, make it foolish man choices again.
Together at work she gets respect. When it comes to romance, this woman is a wreck. Smart women making foolish man choices again. It's those smart women making foolish man choices again.
Her old high school flame is talking around again. Found her on Facebook and wanted to be her friend. Oh no.
Women making foolish man choices
woman,
again.
Foolish choices. Here we go. He knows they're both married.
what the harm in a little drink?
What's gonna happen?
What do you think?
Oh, no.
Smart women making foolish man choices again.
Vi säger hej då till Liz Mandeville i veckans bluesinslag och säger istället välkommen till veckans panel som idag består av Kiki Larsson.
Hej, hej.
Per Piscator.
Hej.
Och Kenneth Lutti.
Hej då.
Nej, hej då säger man inte.
Jävlemål.
Oj, jävlemål.
Första frågan, snabb svar. Hur har påsken varit? Vad säger du, Kenneth?
Det var som alla andra dagar.
Ja, okej. Okay. Per?
Nej, det var jätteskönt. Jag menar, solen skiner och man kan gå ute utan dubbar. Då är det skönt.
Jaha, har du lagt av med dubbarna?
Nu har jag lagt av med dubbarna.
Ja, ja. Passar det bara. Ja. Kiki?
Det var jättebra.
Ja. Jag och flera med mig har varit ute och försökt titta lite grann på konst. Och vi åkte till Västra Gästrikland som har sin gästrikkonst. Och jag tillsammans med GDs kulturredaktör sa, varför gör inte Gävle någonting liknande? Och då vet jag att någon har synpunkter på det. Vad säger du, Kiki?
Det är jag. Det görs ju liknande. Vi har ju konst på gångavstånd. Som är fantastiskt. Själv var jag ute med väninna och vi började hos Gävle konstgrafiker på tredje tvärgatan. Varje år samma sak, jättebra konst att titta på. Sen in på gården och jag kan inte svära på om det är 12, 13, 14, 15 konstnärer som har sina ateljéer där. Rolf Karl Werner hade tydligen varit utomhus men han var borta när vi kom. Alltså det är så trevligt. Det var en sån trängsel. Så när man gick upp i trappan till övriga avdelningen så att säga. Ja men man fick stå och köja. Och det var vissa utav små ateljéerna kom man inte in på. För det var så mycket folk. Så jag förstår inte Christian. Jag förstår. Nej det där har ju funnits i 10 år tror jag. Mm. Minst. Ja.
Jag har sett till det, men jag tror inte det var någon folk som gick dit. Men...
jättemycket folk. Varje år, lika mycket.
Då slår vi ett slag för det. Ja, och ber...
konst på gångavstånd.
och ber GDs kulturredaktör att återkomma med en rättad version.
Ja, han kan få låna mig om han vill.
Ja.
Welcome, Christian.
Ja. Per, hann du ut och titta någonting på?
Oh ja, ja. Oh ja. Och om man backar lite, om man tittar på namnet bara. Det heter Gästrik konst. Det är, tyngdpunkten har ju, vad jag förstår, alltid varit på västra Gästrikland. Och jag tycker det är jättebra att man gör någonting som är en motpol mot en annars naturliga polen Gävle. Och jag förstår inte varför han ska dra in Gävle i det där, Christian. Gävle kan göra sina grejer själv. Jag tycker det är väldigt bra att det är, nu ska jag inte använda ordet blomstra, för då blir man missförstådd. Men att det visar upp sig med tyngdpunkt i Sandviken. Sandviken är jätteduktiga på det här.
Ja.
De har ett kulturhus, Folkets hus, Konstcentrum, vad det nu heter.
Bibliotek.
Som är väldigt bra.
Ja.
Har alltid varit väldigt bra. Och jag tycker det är därifrån liksom trådarna utgår. Mm. Det är jättebra, tycker jag.
Nu är ju även Hofors, Ockelbo med flera orter där. Det är hela västra Gästrikland som omfattas av det här.
Precis, men det är Sandviken som är tyngdpunkten.
Ja. Vad var höjdpunkten för dig då?
Ja, det var både Gysinge och Högbo. Ja, den första tyngdpunkten är faktiskt själva konsthallen i Sandviken. För där har man gjort något utomordentligt smart. Där har varje artist, varje konstnär som ställer ut har ett verk. Så man får en överblick bara man går igenom salarna.
Ja, det är perfekt.
Får man en överblick över, okej, vad är det jag vill titta mera på? Och så har man en väldigt bra broschyr, kan man gå in och se, okej, ja, men då ska jag åka till Kvarnen i Högbo för att se på vem det nu är. Och så bär man iväg dit. Jag tycker mycket bra. Väl ordnat.
Kenneth, du drog söderut här, tror jag, va?
Ja, jag åkte ner till Lövsta bruk som alltid på påsken och tittade. Det var väldigt mycket folk där också. Alla bilbjudarna naturligtvis, de var inte gånga sån direkt dit.
Nej.
Men, och så har jag på Konstcentrum. Och det var ju en hel del som var väldigt intressant.
Ja, tycker jag.
Men en del som inte lämnade så starkt intryck efter sig. Men Konstcentrum är ju, den är ju nästan i klass med det, konsthallen i Sandviken. Det har ju ofta i Sandviken att titta faktiskt.
Det har blivit mycket bättre.
Ja.
Öppnar utställningar. Ja.
Det var mycket välhängt i år.
Ja, det var ju, alltså det var en del som var väl, alltså, de som har någonting eget som är liksom kan uttrycka sig på ett personligt sätt. Alltså de är ju intressanta, men alla två, man vill säga, är tämligen ointressant, men jag ska inte döma ut alla. De gör ju säkert så gott de kan, som vi brukar säga.
Ja, men så är ju nästan alltid en vårsalong. Åker man ner till vårsalongen i Stockholm också, så är det ju väldigt blandat.
Det är det. Det är,
ja, men det är lite härligt.
Det är högt och lågt.
Ja. De kämpar ju på, de här stackarna som aldrig får några röda lappar för sina verk.
Nej.
Men de har blivit antagna, och det är viktigt att man har i sin CV. Bland annat då att man har varit med på vår utställning på Liljevalchs.
Ja, jo då.
Och för oss som besöker då de här hängningarna och sånt där, det är enda gången egentligen som man nästan tvingas till att gå dit och ta ställning. Vad tycker ni om det här?
Absolut.
Ja. Okej, då låter vi... Eller hade Kenneth någon avvikande uppfattning? Ska vi låta Sandviken...
Får jag bara säga en sak? Om man åker ner på vårutställningen på Liljevalchs, så ska man även åka ut till Millesgården och titta på en utställning som heter Det dukade bordet. Hanna Hellqvist. Och där har Marie-Louise Ekman ett fantastiskt bord. Duken är fullklottad, men sitt inte här. Gå dit och sätt dig på hörn istället. kladdar inte i maten. Vansinnigt roligt.
Ja, jag har sett bilder på den där dukade borden i DN. Verkligen inbjudande.
Alltså, den kvinnan är ju sanslös. Ja, alltså, jag bara älskar henne. Ja, ja. Ja.
Ni hörde vad det var. Det var alltså Millesgården på Lidingö.
Ja.
Som detta utspelar sig.
Ja.
Och som har väckt bland annat Kiki Larsson.
Ja, den väckte mig totalt. Det kunde man inte gå små och sova.
Men hur ska vi hinna med allting? Det blir ju... Va?
Ja, vi är pensionärer, vi har ju all tid i världen.
Ja, just det. Men vi kanske ska ha längre utsträckta
Vi kan göra
visningar.
Vad vi
ja, ja. Vad härligt.
Vill vi sova bort halva dagen så gör vi det.
Ja, det gör vi.
Alternativet är ju att komma hit.
Ja.
Tvingas man gå upp i alla fall.
Ja. Tredje veckan.
Hörde, vi ska prata om några andra ämnen. Jag tänkte på bland annat då de här granskningarna som har kritiserat missförhållanden inom Gävles vård- och omsorgsboende. Nu senast i vårt förra program var SPF väldigt kritiska till hur Gävle hanterar det här. Mm. Och uttryckte också oro för framtiden. Det känns inte bra att vård- och omsorgsboendena ska fungera på det här sättet. Är ni oroliga, är min fråga?
Ja.
Ja, säger Kiki. Mm. Ja.
Det har varit många år. Jag har ju jobbat inom omsorg också, så att ska gudarna veta att man är orolig.
Mm. Ja.
Och problemet, jag läste, jag vet inte om det var idén eller vad det var för någonting. Regeringen vill ju nu att de som arbetar inom vård överhuvudtaget ska göra prov på hur bra man pratar svenska och förstår.
Ja, just det. Jag hörde
och då
det.
Är det väl bara att stänga igen alltihop. För redan på min tid, alltså det var ju knappt som man kunde kommunicera med viss personal. Mm. Och på vissa avdelningar så kanske var 7, 8, 9 personal från Sydamerika. Ja, många har svårt att lära sig svenska. Och när de då jobbar tillsammans på en avdelning, då pratar man ju spanska. Och en gång när jag kommer in till en tant, då satt det två unga, jättegulliga pojkar som kommer från Afrika och pratar något språk som jag inte förstod. Och då sitter tanten och gråter. Nej, men varför gråter du? Jag vill hem till mitt land, ja. Jag vill inte vara här borta i Afrika. Så kan det gå.
Vad säger herrarna? Är ni också oroliga för situationen? Vad säger du, Per?
Ja, absolut.
Mm. Ja.
Jag vill inte bo där.
Nej.
Tyvärr.
Eva Erlander, som nu är den högsta ansvariga för det där, hon svarade ju att nej, jag är inte orolig. Det finns ändå en sån grund för... Vad säger du, Kenneth?
Alltså, jag har ingen stor erfarenhet av det där, måste jag erkänna. Men det är klart, så som det har beskrivits i media så är det ju väldigt... oroande. Mm. Men det är på något vis det här, har man fyllt 80 då räknas man inte längre. Mm. Och är man dement då är man helt utifrån det.
Ja.
Men jag hade en bekant en gång som satt på det nya boendet ute på Alderholmen. Och han var klar i knoppen, men han var omgiven av dementa. Så han var helt ensam, fast det var så gott om folk. Men det är klart att på något vis så det där med att man måste prata svenska, jag är lite kluven till det där. Det är klart, ska man göra sig förstådd inför patienterna så måste man ju kunna uttrycka sig på svenska. Mm. Så är det ju faktiskt. Då.
Och du måste kunna ta till informationen.
Ja, precis. Ja. Men sen är ju läkarna som jag har kommit i kontakt med, de pratar ju alla svenska. Så det har ju, om man ett trappsteg upp från undersköterskorna och den här vårdpersonalen på golvet så... Men det är klart, det är ju oroande det där som har skrivits, det måste jag säga.
Ja, och sen ska det ju också utvärderas. Du måste behärska språket så att du kan skriva i journaler.
Aha.
Om det har hänt någonting. Jag vet en gång när vi fick rapport då ifrån kvällspersonalen, jag tillhörde nattpersonalen. Och då kommer det en ung tjej. Och så frågar vi om Kalle till exempel. Han hade ju varit så dålig då natten innan och höll på att avlida. Och då frågar vi, ja men nu är allting bara bra, bara bra. Ja, men hur är det med Kalle då? Ja, han sitter på bordet. Och vi bara rusar iväg. Men sen, gubben på bordet. Den satt ju vid bordet. Men alltså, ja, alltså det är viktigt att man klarar av språket.
Per?
Ja, jag måste göra en kommentar här. Det är ofta inget fel på den goda viljan hos de som jobbar i hemtjänst och åldringsvård. Det är inte det. Mm. Men hela, alltså bitarna måste ju sitta ihop. Mm. Man måste ju kunna kommunicera mellan varann. Okej, det kan man göra på spanska i och för sig. Men man måste ju kommunicera med den man kallar för, vad heter det, brukaren. Alltså, och mig. Mm. Mig.
Boende kallar jag det för.
Ja, boende kallar du det för, ja. Mm. Så att det, nej, det måste ju finnas en nivå. En viss nivå måste ju finnas av förståelse och möjlighet att komma.
Men varför är det så här då? Det är ju inte någon vilja i detta att det ska vara svårt att förstå, utan det är väl att man inte får ta på annan personal.
Ja, ja. Exakt. Ja, men det är dåligt betalt. Mm. Ja, många utav invandrarkvinnorna bland annat tar de här jobben. De tjänar inte lika mycket som de andra.
Nej,
och det blir ovänskap på avdelningarna. Alltså det är inte roligt. Och det här läste jag en artikel i DN för 10-15 år sedan, där man gick ut och varnade om det här. Hur kommer det se ut inom äldreomsorgen? Vilka arbetar? Mycket droger kan jag tala om också. Mycket partydroger. Man kommer alltså på söndag när man var ute och partydroga fredag, lördag. Man är inte så jädra...
Men Kiki, vad ska man göra åt det här då?
Ja, för det första så måste man inte... Man behöver inte kalla alla för undersköterskor idag som kommer från gatan. Utan man kan använda ordet sjukvårdsbiträde som man använde tidigare. Då vet man lite grann i alla fall.
Per?
Du läser i tidningen idag så skriver man just om undersköterskor. Mm. Att det är den nivån som man ska ha.
Mm.
Men, och då händer ju någonting väldigt intressant. Då måste man ju börja massor med utbildning.
Ja.
Så att vi får undersköterskor. Ja, det har vi inte.
Nej.
Det har vi inte så att det räcker. Så att det är liksom en våg som måste gå igenom. Och det måste ju styras uppifrån.
Mm.
Det går inte annat.
Mm. Men det är ju som Kiki säger, att de här som jobbar på golvet på de här vårdavdelningarna och vårdställena, de är ju lågt utbildade.
Mm.
Och det måste man måste ju se till att först måste man höja lönerna, sen måste man göra själva jobbet mer attraktivt, ja, om det är möjligt.
Ja.
Så att det även lockar, ska man säga, svensktalande, eller vad nu ska uttrycka sig. Men jag tror att det finns ingen, alla är oroliga, men ingen gör någonting åt själva grundproblemen, verkar det som.
Nej, du har ett boende här i Gävle, det jag vet. Jag har en väninna vars exman bor där, och han är väl lite sådär klar ibland, borta ibland. Och så är det på avdelningen. De är 20 boende där. Vet ni hur mycket personal där på dagarna där?
Nej.
Två.
Mm.
Mm. Två stycken som då ska ta hand om 20 oroliga stackare. Jag menar alltså då, och under pandemin ska vi inte ens prata. Det var en katastrof alltså. Men hur kan man anställa två personal på 20 boenden?
Mm.
Mer personal, högre betalda
utbildning.
Men det här är ju den enda branschen där fattas folk inom.
Nej. Men gå till sjukhusen, sjuksköterskor, barnmorskor.
Mm. Jag hörde på ett radioinslag om förhållandena ute på dagis. Jag tror det var nere i någon av Stockholms Kista eller något sånt där som de hade en försöksverksamhet. Där de krävde att de som jobbade där skulle tala svenska.
Mm.
För det var det enda tillfället när de här barnen från vissa invandrarfamiljer, enda gången de mötte svenskan.
Ja. Okej.
Mm. Nej, det var söder om Stockholm i någon kommun där. Ja, okej. Ja, det får bli vårt budskap helt enkelt. Att, skärpning.
Kommunikation.
Inte minst viktigt naturligtvis. Att prata med varandra. På begäran skulle jag också vilja prata om ett helt annat ämne. Nämligen våra kära elsparkcyklar. Ni kommer ihåg hur det var i fjol vid den här tiden. Då alla förfasade sig. Och snart är det dags igen, hörni. Paris har på något sätt tagit ställning där. Efter folkomröstning så har man förbjudit de här uthyrningen av elsparkcyklar. Mm. Är det någonting vi ska följa efter?
Det här är väldigt svårt att hålla två eller flera tankar samtidigt.
Ja, det är marigt.
I huvudet, ja. Alltså, när man tittar på, man försöker kliva bort några steg och titta på de här elsparkcyklarna, så kan man ju säga, ja, men en välbehövlig del av transportsektorn, om man säger så. Man kan gå. Man kan köra sparkcykel, man kan cykla, man kan köra moped, man kan åka buss, man kan köra bil. Det finns många sätt att transportera sig, och det finns definitivt en plats för en elsparkcykel i vissa miljöer. Men hur kom den till? Hur lanserades elsparkcykeln som en kul grej? De kom på, ja, men du har en sparkcykel, du sätter en elmotor på den. Och så kan man köra den med mobilen. Nej, vad roligt. Mm. Och det blev ju världens sport. Mm. Och sen placerar man ut företagen. Placerar ut de här bara. Ut med dem bara. Mm. I stadsmiljön. Och för att tjäna pengar snabbt. Och alla blev ju verkligen omskakade. Vad gör man? Mm. Så att det kom alldeles fel lansering där, liksom har kommit fram på alldeles felaktigt sätt. Aha. Men jag är övertygad om att den har en bra plats.
Det är ett bra transportmedel.
Ja,
det är så är det. Ja. Men det får se inte till att man inte slänger dem överallt. Nej. Och det kostar pengar. Jag fattar inte att de har råd, de som anlitar de här elsparkcyklarna.
Ja, det är inte säkert man har heller. Så.
Nej, det kanske man inte har. Nej.
Vad säger Kenneth?
Ja, min erfarenhet av elcyklar är väldigt begränsad. Inskränker sig till att jag körde på mot gasklockorna en gång på den vägen från bron i Nystad. Och då körde jag 50 eller 40 var det nu är på den där vägen. Och blev omkörd av en sån där i full fart. Han är minst 70. Alltså då får vi inte köra mer än 20 för mig. Man kan trimma dem eller göra någonting. Men annars, jag menar, ligger de inte slängda, utan man gör som i Paris, så att man får köpa en. Då är det ju som Per säger, som ni säger, att det är ett perfekt transportmedel.
Ja. I alla fall miljövänligt, va?
Ja, tror jag. Men ibland går saker och ting för fort.
Ja, men Gävle blir ju tagna på sängen, kan man säga, i fjol.
Absolut.
Här.
Absolut. Oh ja. Och det växer ju fram teknikdrivna företeelser som man inte vet hur man ska hantera.
En fråga, är det någon av er som har provat?
Du, jag känner mig lite för gammal.
Ja, jag också. För karanti skulle jag vilja säga att
du låter sugen, tycker jag.
Ja, jag är det.
Ja. Jag har två barn i Stockholm som har prövat. Och de tycker att det är jättebra.
Ja.
De tar sig till jobbet.
Ja,
de går över 2 mil de där cyklarna.
Ja.
Perfekt. Då, så här, från Enskede till centrala stan.
Ja.
Men man kan ju se vad som händer när saker och ting går för fort. Va? Men när ångloken och de första tågen kom fram, då skulle det gå en man framför med en flagga. Och körde man fortare än 30 km i timmen skulle alla dö. Ja, nu försöker man sätta stopp för AI. Man försöker sätta temporärt stopp. Det går inte gå för fort. Elcyklarna, samma grej. En företeelse som bara blåsa fram, så man inte vet i början vad ska man göra med den. Det är ju ingen leksak egentligen, men det kom som en leksak. Man måste tämja den och få in den där den hör hemma, och det är inte lätt. Nej. Och därför tar man till totalförbud i Paris. Det är enormt att man gör det faktiskt. Mm.
Jag undrar hur de kommer göra här i Gävle. Har ni hört någonting om? De skulle ju försöka hitta någon lösning här, tror jag. Med...
Ja. Men man kan börja med ett hjälmtvång på de där cyklarna. Ja. Då skulle man nog få ner trafiken avsevärt.
Det är det inte.
Unga grabbar vill inte ha någon hjälm på sig när de är ute.
Alltså i Stockholm när jag åker taxi där, då är det nästan krig. Taxichaufförerna är ju galna, alltså. De håller på och kör ihjäl flera stycken varje dag. De bara svänger fram så här, pang, boom, och då så tvärnita. Nej, men det är respektlöst. Så att man måste lära folk hur de ska bete sig.
De är som rådjur, de kommer att hoppa fram ur smågatorna. Upp i Andersberg höll jag på att köra på er. Som kom.
Ett rådjur eller
ett spärs? Nej, det var en grabb som inte tittade varken åt vänster eller höger.
Nej.
Ja. Håller vi på sådär ett tag så har vi reducerat faran i alla fall. Ja.
Men det är en intressant samhällelig process.
Ja.
Hur man kan fånga in det här.
Ja.
Och liksom ge det den status eller den plats i samhället som det faktiskt har.
Hörrni, kära vänner, det här var väckte känslor, tror jag, lite grann. Mm. Även hos Per då, som...
som gärna vill ha sig en elsparkcykel.
Ni måste prova att det nästa gång, hörrni.
Som gärna vill ha stora elsparkcykel.
Ja. I väntan på det säger jag tack till veckans panel, Kenneth Lutti, Per Piscator, Kiki Larsson.
Tack.
Jättekul att ni kom hit. Och ska vi lyssna något litet på Downhill Blues Bluegrass Band, eller ska vi gå, jag vill ta det en liten bit på det. Tona Downhill Bluegrass Band från Torsåker och lyssna till vad som händer nästa vecka. Hej, Tim och Heino här. Nu ska vi se vad som händer i veckan. Om ni skyndar er nu så kanske ni hinner till museet för klockan 11.30- håller arkeolog Maria Björk från Länsmuseet i Gävleborg ett föredrag om Faxeholm och Kittelberget, två försvarsborgar i Gävleborgs län. Och det är alltså i Länsmuseet hörsal det hela äger rum. Träffpunkterna i Gävle centrum har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. Och vad har Träffpunkt Kaplansgatan 10 att erbjuda? Jo,
På torsdag klockan 13.30 blir det Folkblues in Love. Jeff Nilsson och Roger Wahlman spelar amerikanska låtar om kärlek och relationer. Och på fredag 10-12 så är dietist Linnea Skytt och personal från Sodexo på plats. Det blir information om matdispersion via Gävle kommun klockan 10 och klockan 11 är det mingel och kostnadsfri provsmakning. Aktiviteten livesänds på träffpunktens Facebook-sida. Och på lördag 11-14 är det lördagsöppet på träffpunkten. Grillad smörgås med sallad finns att köpa. Brunnsgatan 59 bjuder på vad som följer. På onsdag klockan 10.30, hej konsument, del 1. Anna från Konsument Gästrikland kommer och berättar om hur vi ska bli kunnigare konsumenter. Tre föreläsningar kommer hon att ha. Då hon kommer att prata om hur man reklamerar en felaktig duk och en felaktig resa. Jämför priser. Måste butiken ha det, eller? Och till sist blir det lite om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Aktiviteten livesänds på träffpunktens Facebook-sida. På torsdag är det digital kursdag en lång om Android och Samsung-telefoner och surfplattor. 9.30-10.30, scrolla, svepa och klicka. 11-12, telefon på Samsung. 13.30-14.30, meddelanden på Samsung. Och 15-16, ladda hem en app i Play-butiken. Nu på fredag klockan 17 sände vi repris av seniorönskningen när vi var på dagcentret Moränen. Och på söndag klockan 15 är det andra avsnittet av vår nya programserie Jazz och sånt. Där Sven-Erik Lundberg tillsammans med Bertil Fält minns och spisar skivor. Vi repriserar programmet på måndag klockan 22. Nästa tisdag är det Ingrid Karlssons tur att programleda direktsändningen av Seniorradio mellan klockan 9 och 11. Ur innehållet. Rolf Wingemar pratar tvåspråkighet med Håkan Vera Boman. Ingrid, ja, hon är nyfiken på hälsokosten. Och Rolf gör också ett förhandsreportage om PROs vårsalong på Fängelsemuseet som öppnar den 22 april. Anna Mäler har som vanligt massor av goda råd till konsumenterna. Karin har gjort ett reportage om internationella Parkinson-dagen. Och Sven-Erik blusar vidare. Denna gång presenterar han Mary Flower. Panelen består av Björn Widegren, Håkan Vera Boman och Carl Axel Blad. Det var allt för den här gången. Tack för mig.
Tack ska du ha, Timo. Och vi här i studion till det här veckoprogrammet, det vill säga jag, Sven Johansson, Hasse Paulsson i teknikrummet och Sven-Erik Lundberg som bisittare. Tacka för oss. Och glöm inte nästa vecka, då har vi en ny omgång i Seniorradion. Tack ska ni ha!